enda banala att tala om bara en flicka. Stämplar för alltid flickebarnet. Rycker undan grunden för hennes tro på sig själv. Undergräver från spädaste år aktivitet, initiativkraft, ansvarskänsla och, ja, alla de goda egenskaper vi brukar betrakta som typiskt manliga. Hur ska vi kunna veta om kvinnorna av naturen inte har dessa egenskaper, när uppfostran systematiskt går ut på att kväva dem och istället framodla en djupt kvinnlig hjälplöshet, blyghet, mildhet och så vidare? Välkomna till Football Radical, Simon Bank.
Visst, var det där något ur Paulus?
Det var väl inte så långt ifrån, om vi ska översätta kanske svensk nybyggaranda och socialdemokrati till Bibeln, så hamnar vi väl där.
Många gör ju det.
Många gör det, framförallt på den här tidningen.
Just det.
Detta var Alva Myrdal.
Ah,
och det hon säger eller skriver i brevet, som, eller talet, som heter Uppfostran till kvinnlighet med Q, är ju inte så särskilt kontroversiellt idag, men 1934 när hon uttalade de här orden kan man väl tänka sig att hon också ställde sig den här frågan, inte bara som ett retoriskt knep, utan kan det vara så att vi uppfostrar kvinnor till att bli hjälplösa offer, och att om vi hade liksom gett flickor samma chans så kanske de hade blivit någonting annat, kanske lika bra som männen.
Ja, det är som det är med tjejer, det blir gärna lika killar av dem, så att säga. Jag tänker att det var inte ens så här lite provokativt eller kontroversiellt att hon stavade kvinna med Q. Eller det var långt före den ironiska generationen.
Ja, det var precis. Däremot vet jag inte om... jag tror inte att hon spelar på ironi, utan man stavade ju med Q ganska länge. Det känns inte som att man gjorde det 34, men jag kan ha fel. Jag har väl kanske det då. Uppfostran till kvinnlighet. Jag tänkte lite på detta, jag tyckte det var lite träffande när man nu kom tillbaks efter ett långt sommarlov. Och sist vi poddade så hade kvinnor med Q spelat VM-final i fotboll med F. Och jag vet inte om du delar den här känslan. Jag slog på i alla fall Supercupfinalen häromdagen på fransk TV mellan då Chelsea och Liverpool, och det var franska, vilka det nu var, Kanal Plus som sände den, hade en enda expert, och det var en kvinna i studion. Jag kom hem till Sverige, slog på Viasat, och där var det plötsligt en kvinnlig programledare och en kvinnlig expert. Detta svensk fotbollstv:s sorgebarn i många år. Jag och
den sista bastionen.
Ja, men lite så. Vi är ju några som har gnällt lite på dem genom åren. Vår ärade kollega Marcus Leif, inte minst. Igår så gjorde vi ett så kallat löp. Aftonbladet finns ju fortfarande som papperstidning om någon betvivlar detta.
That is brand new information.
Ja, precis. Om att Manchester United har värvat en 22-årig kvinna. Jag nämner inga namn här för att poängen är lite en annan, som ni förstår. Och rent generellt så har det varit ganska mycket damfotbollsnyheter under sommaren. Jag, också när man tittade såklart på den här Supercup-finalen, så var det slående, detta är ett smalt franskt skämt då, att huvuddomaren var Stéphanie Frappart med sin kvinnliga domarstab såklart, eller sitt gäng. Det var som att det har kommit in, det har liksom öppnats en liten dörr för att göra fotbollen i, liksom all in all, lite feminin. Inte bara damfotbollen då, utan att det har börjat beredas någon plats. Jag får ju en känsla av att vi är mitt i en ganska stor omvälvning här. Delar du min analys?
Jo, men det är klart att det är där. Vi ska väl säga också välkomna tillbaka efter ett långt och skönt sommarlov på något sätt. Och om det inte märks, det borde märkas, så sitter ju jag, Simon Bank, och du, Johanna Frändel, i precis samma stockholmska lilla skrubb på ett oerhört trevligt sätt. Senast vi pratade var just det, då summerade vi ett VM höga på ångorna fortfarande från det som hände i Frankrike under en sommarmånad. Och det pratades ju inför hela det VM:et om att det här kommer vara någonting som förändrar eller bekräftar att historien är på väg någon annanstans. Så, det var lite självuppfyllande kanske. Det kändes som att allt det som skulle hända hade hänt redan före. Kampen hade stått redan före, och det här var liksom någon slags fruktskördande efter 40 års kamp. Därmed inte sagt att den kampen överhuvudtaget är över, men det är roligt att se nu just det här hur det händer saker precis överallt. Att vinden har vänt på det sättet att nu vill alla helt plötsligt vara med. Alla vill vara med, alla har märkt att lite så här smått yrvaket att här finns det pengar att göra, här finns det poänger att göra, här finns det PR att göra.
Och här så finns det journalistik att göra.
Här finns det journalistik att göra, inte minst. Och det är ju ur ett rent journalistiskt perspektiv så kan jag känna att det här kanske var ett av de sista stora mästerskapen där man kunde åka dit och tälja, vad säger man, tälja guld med...
Fällkniv.
Fällkniv. If you like.
Vi är starka på ordstäv.
Det är allting fortfarande var relativt oberättat. Det var bara så här sticka ner, skicka ner hoven i vilken VM-trupp som helst och så dök det upp 10 stycken helt otroliga oberättade historier som handlade om starka personer som hade kämpat ett helt liv och nu kunde stå liksom mitt på scenen, front and center och visa upp hela sina liv för världen. Och nu börjar det rulla på. Vi pratade tror jag i våras någon gång om liksom vad är det som kommer förändra transfermarknaden och sånt. Och jag sa då att ja, men, vi citerade en fransk agent som sa att ja, men VM i sig tror jag inte kommer spela så stor roll. Det som kommer verkligen bli en game changer som förändrar kartan är när Real Madrid kliver in och startar ett damfotbollslag och ska då köpa upp en massa spelare. Då kommer det hända saker, då kommer det komma pengar i sporten och så vidare. Och det hände ju inte så långt därefter. De heter inte Real Madrid, men de heter det om ett år med då, ja, förhoppningsvis är väl Kosovo Arslan och Sofia Jakobsson fortfarande kvar. Det är coolt. Det är coolt att Manchester United går in och scoutar i Sverige och värvar spelare. Det är coolt att alla de stora klubbarna nu verkar vilja vara med på det här tåget. För att det är inte så att man längre funderar på var det kommer ta vägen någonstans. Det känns som att vi vet det nu.
Och sen, det är ju lite kanske enkel poäng att plocka hem. Och alla våra lyssnare hade ju varit otroligt förvånade om vi inte hade gjort den här ganska präktiga uppföljningen på saken. Men jag vill ändå känna att det som jag som nästan bara har bevakat faktiskt här i fotboll då, den här sommaren var lite av ett undantag, att man ändå alltid befinner sig i en väldigt maskulin miljö och det har liksom inte egentligen varit några konstigheter, för det har varit en sån självklarhet. Och nu så var det som att kanske framförallt då i länder som Frankrike så fick då kvinnliga experter, det var ju nästan bara kvinnliga expertkommentatorer under VM med mycket gamla spelare och en del aktiva spelare också för den delen. Och så fick de en arena att synas på och franska tv-bolag förstod väl att här fanns det ju talang.
Det fan funkade.
Det funkade liksom. Och då kan man helt plötsligt plocka in som enda expert då en kvinna som kommenterar den brittiska supercupfinalen som det ju blev, som ju är en extremt maskulin angelägenhet annars. Alva Myrdal, för unga lyssnare och kanske även lite äldre, var ju...
Jan Myrdals mamma.
Ja, just precis så. Det var hon. Nej, men... en del i Sveriges första riktiga superpar. Man kan väl säga att Alva och Gunnar var Sveriges Brangelina på sin tid. Det var liksom de som byggdes.
Det är inte du som har kommit på det, det var faktiskt Brad Pitt själv som sa det en gång.
Galva. som på många sätt byggde det svenska folkhemmet och den svenska socialdemokratin. Men inte bara det, väldigt stora i utlandet med höga poster inom FN och... vad ska man säga mer om dem? Nej, men det var väl egentligen...
Samhällsarkitektur.
Ja, det är ett svårt ord. och intressant just det här med att kan det vara så att vi bara inte har gett kvinnor samma möjligheter? Att om man gör det kanske de inte kommer vara dessa hjälplösa våp. Lite den känslan har jag fått under sommaren och kanske framförallt under ligastarten här.
Ja, intressant också att vi befinner oss fortfarande i en värld där den högsta formen av bekräftelse för kvinnor fortfarande är då att du får döma en manlig supercupfinal, du får sitta i en manlig studio och kommentera manlig fotboll och så vidare. Och det är väl i sin ordning, liksom. så ser ju maktfälten ut fortfarande. Men vänta, snabbspola 10 år framåt så kanske det kan vara en inte lika stor statussymbol, men bra nära i alla fall att verka i den kvinnliga fotbollsvärlden. Det känns som att man har passerat det där krönet någonstans och det finns ingen riktig väg tillbaka. Det är den känslan man behöver sig efter den här sommaren.
Just det. Vi har ju också diskuterat det här och jag har skrivit om det också att det kommer också bli inom damfotbollen såklart. För att ta nästa naturliga steg så måste vi också börja uppmärksamma konflikter och saker som är dåliga såklart. Och det kommer komma damfotbollsdivor. Vi har dem ju redan egentligen. Jag tycker att även om det alltid finns ett annat typ av samhällsengagemang så får vi väl räkna Megan Rapinoe dit och många av de andra.
Rolex för 340 000 kronor, eller dollar eller vad det
är. Ja. Men nu ska vi berätta hur mycket vi tjänar.
Underbart.
Vad är det nya? Mm. I veckan så har Frankrikes förbundskapten Corinne Diacre, som då fick bli kvar på posten, de åkte ut i kvartsfinal och trots att målet som var uppsatt för henne var väl att ta sig till final så beslöt det franska förbundet att behålla henne. De fick ju lämna hemma-VM mot just USA, så det kunde man väl köpa någonstans då. Hon lämnade väl VM med en viss kritik mot sina Lyon-stjärnor, vilket ju är den stora majoriteten av startelvan får man säga där. Där hon sa att hon ställde sig frågan om de hade förberett sig optimalt. De var ju ganska slutkörda, liksom många stora stjärnor är inför ett VM för att man har spelat hela vägen till en Champions League-final som de ju vann ganska lätt då för övrigt. Och så hon sa att vi måste fråga oss om de gjorde allt de kunde för att återhämta sig optimalt. Och dessutom så har hon gett sig på Eugénie Lussommer som är en av anfallsstjärnorna i Lyon och det franska landslaget. Bland annat sa hon att jag vet inte varför hon spelar hela tiden ute på vänsterkanten, det var inte våran plan och så vidare. Detta har, en liten konflikt har blossat upp nu då. Jean-Michel Aulas som är överstepräst och president i Lyon och som ju värnar väldigt mycket om sitt damlag gick ut och sa att han tyckte att det var oacceptabelt. Så får man inte göra, det var liksom mobbning och mentalt får man inte behandla sina spelare så. Men, och det kan man ju hålla med om, det var väl inte så. Man ska väl ta hela ansvaret själv när man åker ur ett mästerskap som förbundskapten. Men någonstans så tror jag att det här är en ganska så naturlig övergång eller utveckling. Och vi ska nog vara glada att den kommer egentligen också. Vi har ju sett i Sverige också under Pia Sundhages tid att det var gnisslade ganska ofta mellan henne och de franska, eller och de allsvenska tränarna till exempel och sådär. Det kommer ju att upprepas såklart. Det som vi ser ofta på här sidan, samma konflikter och samma polemik kommer ju komma in på dem sidan. Men det intressanta är ju också att man i Frankrike, där man lite yrvaket betraktar detta VM som en stor succé förstås, och många tror jag börjar liksom ställa sig frågan, så vad fan, har inte vi ett rätt bra klubblag, Lyon liksom? Det har man ju, ser man ju ibland i så 2 minuter i slutet av sportsändningen och så vidare. Och Las då, som ju är den stora fotbollspampen egentligen i Frankrike, han är ju Lyon på här sidan är ju akterseglade såklart av PSG, men han är ju ändå en form av konstant, får man säga, och i fotbollseuropa. Och han har ju varit extremt kritisk de senaste åren till PSGs satsning, menar på att den är dålig för ligan, de är för överlägsna, det är för mycket pengar och så vidare. Och nu har ju det där, nu har det helt plötsligt börjat uppmärksammas att, vänta nu Olas, du har gjort exakt samma sak på damsidan. Det har du liksom inte viskats någonting om. Hur kommer det sig att du kan gå ut och kritisera PSG-satsning så mycket när du själv köper precis alla stora spelare för att bygga liksom denna koloss till damfotbollsklubb som ju är helt, som är extremt överlägsen. Även om de nu inte vinner Champions League varje år så är de i princip alltid i final. De vinner ju by default den franska ligan och så. Och här har vi väl ett, vad ska man säga, det är väl ett tänkbart problem. Men det är väl också en ganska, det är väl grunden till en ganska bra kapprustning. För som du säger, Real Madrid kommer ju inte nöja sig med att ett franskt lag är kvar liksom ensamma på tronen år efter år.
Nej, det kommer ju hända saker där såklart. Och det är alltså lite intressant sådär, det är lite du är inne på att vi pratar om kvinnor då, att ja, om de får manliga möjligheter så kommer det hända saker. Lite är det så också att det är en förtjusande tid, vi får se att kvinnor får manliga problem också. Det där är ju det. Alltså problemet med politiska slitningar, problemet med konflikter.
Det är damfotbollens penisavund vi pratar om här.
Väldigt
kanske.
Mycket så är det faktiskt. Och det är klart att det är en speciell värld att verka i. Corinne Diacre som har en landslagstrupp och coach, eller hade i VM, som är, det drar stjärnor som tjänar 400 000 kronor i månaden. Och du har andra spelare i truppen som kanske tjänar 15 000 kronor i månaden.
Just det.
Det är en speciell värld att orientera sig i.
Det är aktier som kommer från herrfotbollen också, vi ska ju inte glömma det. Hon hade ju 3 säsonger i den franska andra ligan på herrsidan bakom sig. Så att det är klart att hon har en annan typ av retorik och har väl också en mentalitet som är både anpassad och på något sätt präglad av den världen.
Och där kommer skärningspunkterna finnas. De kommer bli jättemycket konflikt just kring det där med spelare, ledare eller vad det nu är som är på en väldigt, väldigt professionell nivå och ställer oerhörda krav. Vi kan väl säga Ada Hegerberg till exempel. Mm. I en värld som kanske inte riktigt då än är i takt med dem. Om man kanske inte kan förvänta sig att alla ska hänga med på precis samma nivå av professionalisering. Men det kommer komma oerhört mycket gott ur den. Låt oss bara hoppas att de inte apar efter precis allting i herrfotbollsvärlden.
Nej.
Det finns en lucka att fylla med en sund fotboll. Faktiskt, de kan ha chansen att bygga sin egen sport.
En sund boll i en sund kropp.
Just det, en sund boll i en sund kropp.
Andra funderingar kring tiden som har gått?
Ja, vad sjutton, så vi är lite i en form av medieskugga. Och också för, i alla fall mig personligen, mitt under brinnande dagen, vi har spelat med andra turneringar också, med afrikanska mästerskapen inte minst. Som man lite fick läsa. Jag hann inte se så mycket som jag hade velat, men man fick läsa i kapp istället. Och det skrevs väl inte jättemycket om det i svenska medier heller, men vi kan bara sådär återkoppla till saker som vi pratade om i våras. Jag vet att jag före valet i Algeriet hade lite musiksegment. Det var den här återkommande grej i podden vår med nordafrikanska läktare, vad som sjungs där. Vi har pratat om Marocko och Casablanca. Och vi har pratat också om just Algeriet. Och de befinner sig ju där de befinner sig, det här Irak, alltså hela rörelsen.
Irak.
Exakt. Den också.
Ja, där ligger det ju inte.
Till exempel andra länder som är långt bort. Rörelsen kan man väl säga, alltså den regimkritiska rörelsen, gatorörelsen i Algeriet som pågick då i konflikt med Bouteflika, den här gamla evige despoten som då efter alla protester, inte minst då på fotbollsläktare, skickades ut och inte fick ställa upp för ett femte omval trots att han i närmaste var död.
Är han död?
Oklart, och det är en fråga som har ställts under 5 års tid i princip. Men de har fortfarande fått en ny president. Nu i somras så gick de och vann, då blev afrikanska mästare första gången sedan 1990. Vann finalen mot Senegal med 1-0. Och som det alltid är med den här sortens fotbollsframgångar så finns det ju alltid en regim och styrande. Det behöver inte liksom vara, det kan vara Sverige eller Danmark eller vad du vill. Att politikerna vill komma dit och tälla guld med fällkniv. Och dra sina PR-poäng. Det man kan konstatera var att det var inte så jättelätt för Donald Trump att dra stora PR-poäng på USAs VM-guld. Och det var sannolikt inte jättelätt för regimen i Algeriet heller att dra poäng på Algeriets titel i afrikanska mästerskapen. För vi spelade då i våras nu, som sagt före valet, så spelade vi läktarsångarna från Alger, där de spelade Casa del Moradia med Oded El Badja, en sån protestsång. Och när då Algeriet, det här unga, ganska charmanta laget, hade säkrat sin finalplats i afrikanska, så på läktarna så sjöng deras fans om Deuxième Étoile, Deuxième République, alltså andra stjärnan, andra titeln i afrikanska, och en andra republik också, alltså man har en ny regering.
En äntligen. Ny, precis, konstitution egentligen.
Precis så. Spelarna då, de här stora hjältarna, jo, de skickade också ut massa sådana här filmer på sina egna sociala medier, där de firade sin titel, sin finalplats, och vi kan väl smålyssna lite på vad de sjöng. Det lät så här. Och det där var, alltså vi kan höra den sen lite kort i originalversion också, Soul King och just Oled El Badja, hitten som är då också någon form av gatuanthem för El Irak, för hela motståndsrörelsen. Liberté, frihet, 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 sjunger Soul King så här då i originalversion.
La liberté, la liberté.
så alltså, så om vi ska summera sommaren på något sätt så är det väl just det där. Landslag, stora kontinental- och globaltitlar som inte kanske var så mycket att göra PR av för länderna som faktiskt vann, utan snarare protestguld. Det var väl sommarens tema lite grann.
Just det. Jag tänkte mycket på detta kring Algeriets seger. De senaste 2 åren så vet man känner att man befinner sig på rätt ställe men lite fel också när ett land vinner VM till exempel. Och från att ha känt förra sommaren att det hade ju varit fint att var på Champs Elysees och ta emot landslaget, så kände jag nästan ännu mer i somras. Precis som du följer ju det här ytterst styrmoderligt, för att säga inte alls. Men om det är någonting som rör upp Paris centrum och förorter för den delen, så är det ju framgångar för Algeriet i fotboll. Det var en sorts liksom bakanal stämning, får man väl nästan säga, i Paris framförallt då, när detta hände. Och jag blev då pepprad av kompisar på plats och sa, kolla på det här, kolla på det här. Bland annat så tog en supporter fasta på detta. Hur hörs man så mycket som möjligt när Algeriet har vunnit en titel? Ja, man tar ju med sig motorsågen. Ut på stan.
Och inte i bildlig bemärkelse utan...
Nej, det är väldigt, väldigt mycket på riktigt. Lägger upp klippet på Twitterkontot, podcast Radikal, så kan ni kolla på det sen. Lite så känslan av att där hade man velat vara. På behörigt avstånd i och för sig, men...
Ja, gud, jag vet att jag har varit
bakom plexiglas.
Ja, fin.
Hade det varit fint.
Jag vet att jag har varit i Marseille på gator och torg när Algeriet kvalade in till VM.
Mm. När Marseille har vunnit, eller nej?
Nej, det har faktiskt aldrig någonsin hänt. Ja, nu följde man bara tidningsrapporterna. Att det var liksom, jag tror att 282 gripna när de firade sitt guld och...
Mm. Allt annat hade varit lite av en besvikelse, om vi ska vara helt ärliga.
Ja, alltså tresiffrigt var ju någon sorts skamgräns där, kändes som. Alla är inte jätteförtjusta. Jag vet att nationell samling, Le Pens parti, som var ute inför där och sa att nu får fan med kravallpolisen kliva in och sätta stopp för här ska inte firas på våra gator.
Mm.
Inga nordafrikaner på våra gator.
Nej, just det.
Och så, men... Nej, det är svårt att stoppa ett guldgäng som river runt.
Det är för övrigt väldigt fascinerande med Algeriet. Det är väl den flagga som syns bäst i alla fotbollssammanhang. Mm. Jag blev uppmärksammad på detta av en kollega som är en fransman då, men som är då, nu ska du höra, algerryss.
Ja, som så många.
Ja, precis. Så han har en förälder från varje land, men uppvuxen i Frankrike. Och... han brukar också ibland skicka bilder på olika, och då kan det vara en match i MLS till exempel, där det inte finns någon som helst algerisk koppling, men den där jävla flaggan hänger alltid där någonstans ändå. Det är liksom kanske den ena av världens mest exponerade flaggor, utan att man riktigt tänker på det. Tänk på det, så kommunicerar den på väldigt många ställen, kan vi konstatera.
De gillar sitt land, va?
Ja, de gillar ju flaggan i alla fall.
Ja. Mm. Jag undrar vad den algeriska motsvarigheten, jag vet att vi har ju Dalio Irandust i Häckens... magnifika lilla geni. Jag vet att Irandos betyder typ den som älskar Iran. Jag vet inte om det finns något algeriskt motsvarighet, så vad skulle väldigt många heta det?
Mm. Vi får googla på det sen.
Yes, do det. Do the Google.
Mm.
Ja, det var väl sommaren i det stora hela.
Ja, men det var sommaren.
Som
precis.
Kom och gick och aldrig kommer åter.
Nej, men ändå en sommar där mycket har hänt. Och där man i alla fall nu går in i hösten med en känsla av att vissa saker har förändrats för alltid.
Ja, visst är det fint.
Mm, det är fint.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Men vi är kvar.
Vi är kvar.
Här. Mm. Och vi börjar om. Inga inkilningar på gång inför hösten.
Inga. Jag har inte krävt att du ska ställa dig upp och sjunga en sån välvald fin bit.
Varför inte?
Bra fråga faktiskt. Däremot så konstaterar jag att det är ganska många av våra älskade hjältar runt om i Europa som har gjort just detta. Jag vet inte om det här är en tradition som vi har inte den riktigt i Sverige, vågar jag påstå, eller?
Sångtraditionen? Nej. Nej. Jag vet att landslaget har man, att man ska hålla ett tal, tror jag. Ja. Debutanttalet.
I södra Europa i alla fall. Jag vågar kanske nästan påstå att det inte, faktiskt inte gäller i Premier League heller riktigt detta.
Fredrik Ljungberg sjöng väl en bejublad, eller mindre bejublad. Vad fan var han sjöng? Thomas Ledin kanske? När han klev in i Arsenals tränarstad.
Bra bild. Ja, nej, det finns kanske där då. Men hur som helst så finns det väl mycket i Italien, Spanien och så vidare. Och en liten överblick ger ändå vid handen att vi har några ganska starka, ska man säga, kandidater till årets sånginsats. Om vi lyssnar på några av dem och jämför med original, så får du nästan säga vem du tycker landar bäst. Det är viss övervikt mot Juventus här. De har ju haft en middag där hela gänget skulle kilas in. Och då får man alltså ställa sig upp då vid kortändan på bordet och eller på sin stol helt enkelt. Och sjunga en sång. Börja nästan med Buffon, tycker jag. Mm. Som gjorde precis som traditionen erbjuder. Ställde sig upp och sa: hej, jag heter Gianluigi Buffon. Jag kommer från PSG. Detta var hans återtåg till Juventus. Fint ändå att han gav en liten sån presentation. Och gjorde det man kan förvänta sig av Buffon, nämligen sjöng en vad ska man säga, amerikansk, italiensk klassiker kanske. Mm. Så här lät det.
Gianluigi Buffon, arrivo da Parigi. Allora, tanto una canzone italiana, però famosa in tutto il mondo, e penso che tutti insomma la conoscano. Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e cominciavo a sognare nel cielo infinito.
Och så här låter väl originalet då. Felice di stare qua giù.
Ventino.
Glad att vara tillbaka. Någonstans får man väl, innan vi går in på betygssättningen här eventuellt, så får man väl ändå på något sätt förstå den här inlevelsen. Buffon är ju väldigt känd för att sjunga med inlevelse. Det vet ju alla som har sett honom sjunga nationalsång till exempel. Det är inte så många gånger han har bytt klubb i sitt liv, så att man förstår ju att det här är väl sista gången att han tar i lite grann. Först och främst samstämmighet då med Dean Martin-originalet. Vad ger du den?
Rätt mycket 2+, va? Dean Martin gjorde den så att säga bättre.
Det kan ju bli ett tema när vi lyssnar på lite flera, att originalet känns aningen starkare.
Det kan ju vara så. Sen så är inte det själva poängen när Gigi Buffon står där inför sitt Juventus, som han ju, ja, om man vore Savic så skulle man kunna säga att han skulle kunna köpa hela jävla truppen och deras fruar och berget de har försång på. Han äger den här föreningen och går in med all den självklarheten. Lite får man känslan ungefär som om man är på eller som man tänker man att det är på, man är på middag med jobbet och hela jobbets styrelse där och vdn ställer sig upp och håller ett tal och alla ler och skrattar på rätt ställen fast att det är tråkigt som någonsin har varit med om. Gigi måste bekräftas och han får bekräftelsen och någonstans förtjänar han. Jag tycker att uttrycket, det visuella, är väldigt mycket bättre än en sången, men vi kan väl ge honom 8 poäng.
Vi gör det. Vi får väl också ge honom någonstans att han faktiskt axlar rollen som kulturbärare. Många kliver in kanske i det här läget och drar av någon Justin Bieber-låt eller vad vet jag. Det senaste, senaste, men ändå inte svåraste, om du förstår. Här gör han ju en insats på det viset att han håller liv i den här sången som möjligen inte har överlevt så väl till nästa generations fotbollskids. Jag gissar att det är många som hör den för första gången.
Det kan mycket väl vara så, och kanske sista i så fall också. Jag tänker att det är också en rimlig tolkning av en låt som är amerikansk, italiensk, där Juventus befinner sig 2019. Med en fot väldigt tydlig nere i den italienska myllan, men också en fot ut i den stora, stora världen.
Han fångar konceptet.
Lo stile Juve.
Mer Juventus. Adrien Rabiot, Frankrikes stora sorgebarn, strulade ju till sig ett kontrakt med Juventus, får man väl säga, till slut. Och gjorde lite som Buffon, drog av en gammal slagdänga. Jag vet inte i vilken utsträckning detta är en liksom peak. Men om ni hör vad han sjunger så kanske ni känner igen låten, så här lät det. Vi lyssnar på, inte originalet då, utan lite hur låten var känd de senaste 13-14 månaderna kanske i Frankrike och hela världen. Vad säger du om tricket här?
Alltså tricket är ju, det är ju en tolva för effort, såklart. Svårt att se som annat än en passning till den gamle Juventinon, Didier Deschamps, som plockade bort Rabiot från VM-truppen till allas förtret, om alla menar Adrien och Véronique Rabiot, han och hans mamma.
Han plockade bort honom från reservlistan. Just för det. Han hade ju placerat honom som reserv till VM 2018. Nej, då förklarade ju Adrien i ett mejl som blev ett öppet brev, eftersom det så att säga spreds ganska snabbt, att han kände sig inte riktigt som någon reserv och att det här var nog inte hans grej, och hoppade av. Och sen dess är väl inte, förutom att han missat VM-guld då, så är han ju inte välkommen tillbaka till det här landslaget under nuvarande regim i alla fall. Tveksamt om han, ja, han har några år på sig kanske att ordna upp det, men lite bold ändå att ta den här låten, tycker jag, och låtsas som att det som hände i Ryssland aldrig hänt.
Man är ju barnsligt förtjust i det kongeniala i uppbackningen där. Adrien Rabiot sjunger, lagkamraterna klappar inte riktigt i takt.
Nej.
Jag vet inte om han har sammanfattat en karriär bättre än så. Jag ger Rabiot, ja, han kan få 4 poäng. 2 för insatsen, 8 för försöket.
Okej, okay. Ja, fint. 2 + 8 blir 10 då i min bok.
Ja, men sen delar man på 2,5.
Ja. Det kan också vara så att de klappar lite otakt, för de kände nu får det vara slut, nu får det vara nog. För detta var ju då, Buffon och Rabiot var ju inte ensamma om att vara nya Juventus, utan även vår vän Matthijs de Ligt. Hur, vad säger Matthijs, va?
Matthijs de Ligt.
Ja, vi har bestämt oss för det uttalet. Lite yngre, lite coolare. Valde ett, vad ska man säga, ett tema som kanske känns lite mer Ajax och lite mer funky sådär. Det lät så här. Gonna be alright. Det ska ju till en holländare, va, och dra av en sån marihuana-hymn i Turin.
Den är ju fin, den är ju inte bara en marihuana-hymn utan också Ajax-hymn. De började ju importera den från någon engelsk träningsturné och började sjunga den fortfarande, tror jag, på när andra halvlek startar hemma på det som nu heter Johan Cruyff-stadion. Mm. Alltså han gör det lite lätt för sig, kan jag tycka. Dels är den ju väldigt, väldigt lättklappad. Mm. Och väldigt, väldigt lätt sjungen. Det är inte sagt att han lyckas sjunga den så fantastiskt bra. Han må vara en idol, men han ska nog aldrig ställa upp i tävlingen Idol. Det där är väl en tvåa där.
Han är inte en Kimmy Walker. Han kommer aldrig liksom slitas mellan dessa två karriärer.
Det finns bara en Kimmy Walker. Mm. Till och med ensam är han en för mycket, som Hamlet sa. Nej, det där var svagt. Det där var rent svagt. Mittbacks svagt.
Mm. Mitt faktiskt svagt. Ander Herrera har skrivit på för PSG. Gick gratis mer eller mindre till klubben och är väl en förstärkning som man kan leva med i den franska huvudstaden. Han valde ett spår som jag tror, jag vågar nästan påstå det vanligaste, nämligen att damma av någon av de senaste 2-3 årens stora radiohit. Så här låter det när Herrera ger sig på latinohymner. I kraft av sitt ursprung så ska han väl kunna greja det kanske. Despacito!
Alltså bra publikdomterande då. Han får ju med sig sin publik. Mm. Det får man igenom. Bra klapp.
Bra klapp. Det inte finns, vi har inte bilden i den här podden, men jag kanske ska lägga upp också den här själva klippet där Kylian Mbappé skrattar nästan så han gråter. För han tycker att det här är så bra och så töntigt samtidigt. Han känner, den här killen kommer inte bli någon match för min status i klubben, tror jag man kan säga.
Nej, alltså jag...
Det leendet kan, som man kan se hos en medspelare ibland när man förstår liksom att det här är så härligt för att det här är inte något som kommer störa.
Lite,
så att
säga, välkommen mig. Hit, här är din plats i omklädningsrummet.
Alltså, precis så, den är inte med mig.
Nej, nej, den är, alltså jag tycker att den är, det är en svag sånginsats.
Men den är lite low-fi.
Den är lite low-fi, absolut. Ja. Och han kan ju sin publik bevisligen, vilket är en oerhört viktig egenskap när man kommer ny till en klubb. Mm. Få med sin publik, få med sina lagkamrater, inte hota någon. Jag tänker att om Kylian Mbappé hade varit ny så hade han förmodligen, han hade gjort en Kevin Walker-insats. Han hade gjort den där insatsen som fick alla ställa sig på att skrika och applådera.
Och sen hade han fått ett gott därifrån med ett skivkontrakt.
Förmodligen, han kanske hade spelat Chopin eller så. Mm. Ander Herrera, jag tycker ändå att det är okej och det är lite halv, han är halvtrogen mot ursprunget och så vidare. Han får en sexa.
En sexa? Mm. Ändå. Vi har inte riktigt sagt, men vi kör likippskalan här, visar jag.
Absolut.
Ja, just det.
Jag tänkte Eurovisionsslagfestivalen.
Men... ja, så var jag, just det. Mm. Duspont och så vidare. Ska avsluta här med det mest kanske vågade låtvalet. Och eftersom vi också någonstans älskar att bekräfta och cementera nationalstereotyper i den här podden, så får vi säga att det är väl inte en händelse att det är en nordamerikan på 18 bast. Nämligen Alphonso Davies, som då är kanadick förvisso, och har skrivit på för Bayern München, gör det medelst den fan svåraste grejen man nästan kan göra överhuvudtaget, tror jag, som i sångsammanhang. Ich bin Alphonso Davies. Vi lägger inte upp originalet här, för att det kommer, det är inte snällt mot någon. Kan jag känna. Det här är också någon form av gravskändning kanske av Whitney Houston. Men håll med om att det är vågat. Det är väldigt amerikanskt då. Nordamerikanskt, vi räknar in honom dit. Det är också intressant att se att Bayern München, som inte gör någonting halvdant, har ju för fan ett kompband i bakgrunden. Man ser de här gubbarna i någon form av läderhåsen och lite så oklara skägg. Undrar hur fan de ska, hur ska de kliva in här? Vilket de inte gör heller, utan de står mest och skruvar lite på sig och hoppas väl att det ska ta slut. Ger det här honom en bra plats i omklädningsrummet, eller är det här första matchen på läktaren material?
Alltså det här är en kille som vågar saker. Mm. Det tror jag att man uppskattar i Bayern München. Mm. Jag skulle säga att det är ju kodordet, nyckelordet är väl bjussigt.
Ja.
Det här är en kille som bjuder på saker. Så jag tror inte att någon i fotbollssammanhang har bjudit så här mycket sen typ Bettis köpte De Nilsson. Satsat så oerhört hårt. Han kan ju inte förlora, för han har redan förlorat.
Ja.
på något vis. Jag tror att han är som klippt och skuren för Sydtyskland. För att våga stå längst fram och dribbla som sista man. Han vinner på det där. Dos poäng. 12 punkter kanske.
Ja, det köper jag osett, så att säga. Okej, så att vi kanske då ska ändå ge Alfonso Davies kronan i inkilningsgyttret. Det är ju inte superhård konkurrens. Det är, vi har, jag menar, de få fotbollsspelare som kan sjunga eller som har någon form av musikalisk sinne har ju alla en, någon form av rap R&B-karriär. Som vi, och vi har ju spelat, jag har ju spelat dem alla i podden vid något tillfälle. Det här är ju liksom det bästa av skrapet, får man väl säga.
Ja, jag tycker det är snyggt. Jag tycker det är en fin gammal tradition. Och sen, de ska inte vara för bra heller.
Alltså,
John Guidetti hade gått in och röjt och fått sitt skivkontrakt om den här sortens videor läckte med honom i någon av hans nya klubbar, om de nu har tv där. Och sådär. Men man vill inte att det ska vara för bra.
Men vad är en riktigt bra låt då? Vad är den bästa inkilningslåten?
Jag tänker att det ska finnas någon sorts sorgligt stråk i det. Faktiskt.
Alltså.
Och sen ska det finnas någon form av en personlig take. Jag vet att det finaste i musiksammanhang som jag har sett från fotbollsvärlden, om man ska återkoppla till Juventus, den kommer just därifrån någon gång ganska många år sedan, tror jag. De står i någon italiensk tv-show och sjunger Lucio Battistis Il mio canto libero i sina kostymer. Och gör det med ganska stort allvar.
Nej, men de sjunger så fint.
Ja, någon form av så här italienska körslaget är det. Del Piero såklart sjunger finast av alla.
Sambrotta är inte helt dålig.
Sambrotta är verkligen inte helt dålig.
Buffon har ett soloparti också.
Absolut, ja. Och framförallt absolut starkast är när Pesotto i den sången. Alltså Pesotto, ett tag innan de ska hoppa från Juventus högkvarter i ett försök att ta livet av sig. Sjunger ett litet oerhört, oerhört skört parti.
Han sjunger Sticket.
Han sjunger
och det är
Sticket.
Fan det svårt. Det är en liksom någon form av falsett. Vi lyssnar väl på det.
Låt oss lyssna på det.
Ja. Al fianco tuo mi avrai. Se tu lo vuoi. Men säkrast faktiskt i Juventus-gänget är ju Ciro Ferrara som sjunger den här biten då. Och man ser att han kan. Och det är något väldigt italienskt över här. Att de inte går in och gör det dåligt, utan de går in och gör det väldigt bra. Jag vet att många människor när de kommer hem från krogen och så att säga fyllesurfar, det kan ju vara alla möjliga konstiga grejer.
Berätta mer om det här.
Inte vet jag. Highlights från stora matcher kanske, inte vet jag. Pornografi är väl ganska vanligt. Jag brukar alltid surfa in och lyssna på den här låten när jag är lite svajig, för jag tycker att det finns någon form av guilty pleasure över att lyssna på Il mio canto libero med Juventus, denna fantastiska upplaga. Nu vet ni vad jag gör klockan 03:35 på söndag morgon. Vad gör du?
Snarkar.
Kolla gamla Ginola-klipp.
Det har hänt. Där snart tystnar musiken, eller den gör det precis nu, för nu, men låt oss stanna lite i Italien i alla fall, för det är ju premiär på gång till helgen, och jag tänkte berätta en annan sak ur nyhetsflödet från Italien, det som väl har spridits mest globalt de senaste dagarna och veckorna faktiskt. Den här flyktingbåten, en av många, Open Arms heter den väl, som då har fått ligga för ankar utanför italienska kusten i, jag tror att den låg där i 3 veckor någonting kanske. Med 80 drygt afrikanska båtflyktingar som då kommit upp från Libyen. Och Matteo Salvini i Italien har ju gjort som en principsak att inte öppna sina hjärtan för för den sortens flyktingar. Det är ju hela hans manifest i princip. Så de har fått ligga där i väntan. Och det var inte förrän då Spaniens regering klev in och sa att vi tar emot de här flyktingarna som båten fick lägga till då på Lampedusa, som så många andra. Och jag själv, om man ska sådär berätta mitt sommarlovhistorien, jag var en vecka i Italien i slutet av juli i Florens och i det som väl bara kan beskrivas som någon sorts av rikemansreservat, Forte dei Marmi, och i Toscana. Och jag ska koppla ihop det här, men först kan man bara lyssna på hur det lät när de här båtflyktingarna då till slut får kliva av båten. De gjorde det också till sång. Här är vad de sjöng. Ja, de hörde ju såklart, eller de sjöng ju såklart Bella Ciao, en gammal podcastfavorit, den där partisansången från andra världskriget om att ge sitt liv för friheten. Och när jag hörde det där mot då den toskanska berg- och havbakgrunden som jag befann mig i, så kom jag att tänka på en fotbollstränare. Som man gör. För det finns ju en ganska given skärningspunkt då mellan Bella Ciao, Toscana och fotbollen. Så som ingång i det där upplägget så ska jag läsa ett litet utdrag ur en bok som kom för ett årtionde sedan ungefär. Det är en biografi som handlar om ett gäng, då en handfull amerikanska stridspiloter som 1944, 75 år sedan, hoppar fallskärm ner, och deras plan blir nedskjutet, de hoppar fallskärm ur planet då i det nazistkontrollerade Toscana. En av dem hette Bill Lanza. Och här då är lite närvaroläsning ur en bok som heter Shot Down Over Italy, skriven av en släkting till Bill Lanza. Så här: Bill was now engaged in a high-risk venture. While in uniform, if captured, he would become a prisoner of war. As such, he would be subject to humane treatment under the Geneva Convention, even though under wartime conditions existing in Italy at that time, this wasn't always the case. Out of uniform, however, even though he wasn't a spy, he might be viewed as a spy, and thus be subject to a far different treatment, maybe even death. Bill recalls that the partisan put his clothes in the bag, noting, "The partisan's last name was Sarri. That's all I ever called him." Och då förstår ni, det var alltså Maurizio Sarris pappa, Amerigo, sedermera kommunist och också proffscyklist, som hittade de här jänkarna då, nedskjutna. Och det var Goffredo, Sarris farfar, som då var partisanledaren, som Bill Lanza skriver om, som såg till att gömma stridsflygarna och sedermera också smuggla ut dem ur nazistkontrollerat område. Så där, på lördag nu i helgen så debuterar Maurizio Sarri som Juventus-tränare i Serie A. Om man nu kan åka med till Parma, det är lite oklart, för han har ju då drabbats av lunginflammation och hög feber. Och jag tänker att det är väl sånt som kanske händer om man drar i sig 80 cig om dagen och inte sköter sig.
Kan vi inte hålla på att moralisera över folk som har nikotinbehov?
Hygiene de vie, som ni säger, livshygienen brister. Och jag vet inte vad du så här känner för att se Maurizio Sarri i Juventus, det strama och kontrollerade och elegant svala maktfaktorn Juventus. Känns det rätt på något vis?
Jag, för min del känns det rätt, och kanske mest av det skälet att fotbollen och egentligen alla kollektiv, tror jag, mår ju bra, och alla varumärken, så pratar vi mycket om Juventus nu för tiden, mår ju bra av någon form av motvikt, eller ja, generellt så ser man ju ofta detta. Dialektik, tack så mycket. Vart så länge på sommarlov, jag kan inga svåra ord. Och det tror jag väl kanske kan vara, jag tror att Juventus är en sån klubb som behöver, dels behöver de en stark tränare, för det finns ju otroligt många intressen kring den här klubben, kommersiella, men framförallt kanske inom spelartruppen, väldigt mycket starka individer och så. Och därför tror jag, och nu tjejer gissar jag såklart, att det kan vara väldigt välgörande att få någon form av bohem och kaosmänniska är fel ord, men en väldigt lite tilltufsad och ganska oslipad herre på den posten. En excentriker på många sätt. Och framförallt någon som jag inte tror kommer gå med på att liksom fortsätta den här finpolerandet av klubben. Som vi har ju pratat, och du har ju pratat om det tidigare i podden. Önskar nu återigen att jag kunde säga avsnitt nummer, men det kan jag inte. Men hur man försöker förvandla Juventus till ett koncept. Det var väl ordet de använde själva. Man ska kunna gå på en konstutställning eller en inredningsmässa och Juventus ska finnas med överallt. För Juventus är faktiskt en livsstil på det dåliga sättet. Då. Ett koncept, någonting som ska vara närvarande på alla plan i
Juventus-stilen.
Precis, men det är inte, och Juventus-stilen, det är ju intressant. För att Juventus-stilen är väl egentligen från början någon form av gentlemannakod. Vi sparkar inte tränare, vi beter oss inte på liksom ociviliserat sätt. Och den har väl någonstans fått törnats en del de senaste åren. Men jag tror att det är en väl scoutad, såklart, tränarrekrytering. Och faktiskt en person som kan sätta lite, som kan ge det här laget lite personlighet. Det är nog det jag försöker säga. En Allegri eller vad du vill som har passerat de senaste åren i Juventus har ju inte riktigt det. De har mycket andra saker. De kanske har taktiskt kunnande. De kanske är bra på att tas med stora egon, eller att i alla fall och släta över konflikter och hålla sig lite grann, det är bara inte stjäla stjärnan, som man säger. Sarri gör ju det utan att vilja det. Han blir ju väldigt lätt huvudperson i vilket sammanhang han än befinner sig i. Men just här tror jag att det kan, jag tror faktiskt att Juventus behöver en ett bohemiskt inslag som han kan bidra med. De vinner ju ligan ändå i år.
De gör ju det, såklart. Ja. Nej, jag känner lite att det är sådär, det är som att se man skulle ta över Juventus, vilket aldrig var särskilt aktuellt. Men just den där, ja, bohemisk tror jag är ganska bra kodord. Dessutom finns det sådär fler skäl, historiska skäl för Sarri, utöver att han är napolitano såklart och har stått alltid på, alltså varit en provinsklubbstränare och stått på andra sidan sådär. Det finns fler skäl för honom att egentligen ha lite svårt för Juventus. Mm. Han en sak till, alltså det blir lite, det är som när man åker tåg i norra England och sådär och stannar till på varje liten hållplats är en startaren, någon form av så här madeleinekakeprocess igen, det är en varje hållplats.
Den gamla processen.
Ja. Jo, men varje litet hållplats är en fotbollsmagi, en så. Samma sak i Toscana om man åker runt där då. På den tiden när Maurizio Sarri kuskade runt i Toscana framförallt och även i tusen andra provinsklubbar så när han väl hade fått fart på sin karriär lite grann i alla fall, blivit professionell tränare på riktigt. Han var ju banktjänsteman väldigt länge. Eller valutahandlare tror han var. Och han tränade Arezzo, tog över dem. De startade sin Serie B-säsong 2006-2007 på massa minuspoäng, precis som Juventus gjorde. Men i lite olika världar. Och en av de första matcherna när Sarri liksom blev ett sånt där, någon sorts household name i Italien, var när han tog med sig Arezzo till kan ha varit Del Alpi på den tiden. Frågetecken. De kanske har flyttat in på Olympic och vi är på 2006. Då får man tänka vinter-OS och sådär.
Ja, just det.
Kan ha varit Olympiastadion.
Ja, jag tror att de har flyttat då.
Och Arezzo ligger under med 2-0 en bit in på andra halvlek, men går upp och alltså kvitterar på slutet. Två mål av Daniele Martinetti. Och de hänger liksom med rätt så. De är på väg och de slåss efter den här sensationella poängen, så slåss de ändå om att hänga kvar. Imponerande. Inför sista matchen så är det de eller Spezia som kommer klara sig till kval för att hänga kvar. Spezia har då Juventus i sista matchen. Måste vinna matchen för att ta kvarplatsen från Maurizio Sarris Arezzo. Och det som händer, vi kan smålyssna lite på ett klipp från det. 2-2 Juventus Spezia, slutsekunder, stopptid. Nicola Padoin slinker igenom i straffområdet för Spezia. Så här låter det. Yes, så där alltså. 3-2 till Spezia mot Juventus. Arezzo nedflyttat. Maurizio Sarris Arezzo. Så han har en oplockad gås med den här klubben. Nu är han i alla fall där. Det är fint. Jag hoppas att han gjorde lite som han gjorde förr i kraft av sin enorma vad heter det? Man vidskeplighet.
Mm.
Att han inte har tappat allt det där utan att han fortfarande
lever.
Just det.
Mm.
Som napolitanare har en svaghet för. Jag vet att han, när han var på turné eller ute och åkte med spelarbussen vid något tillfälle, då var han i Bari och han låter sin fru stå kvar i spelarbussen hela matchen för att det bådade inte gott att hon såg matchen, de hade förlorat någon match tidigare. Så där fick hon sitta. Det var sånt han gjorde. Sprang och skvätte salt på planen och körde alltid samma väg, plockade majskorn på något speciellt fält före matchen och så.
Mm.
Juventus behöver mer sånt, inte mindre. Så att,
mer majskorn.
Jag tror att kombinationen Juventus-Sarri kommer göra båda två ytterligare lite mer sympatiska. Jag håller i alla fall en liten tumme för Sarri-Juventus.
Mm. Då har vi väl tagit första efter sommarlovet-podden till de tre slutpunkterna. Vi ska ju behålla våra gamla stående inslag i alla fall. Därför vill jag dig ta ut en profil, Simon.
Mm.
Har du något? Var lite bjussig nu.
Jag var fan. Jag vet inte hur radikala ska vi vara egentligen.
Hur radikala som helst.
Underbart, eller konservativa. Jag vet inte, konservativ, radikala, eller vad fan vi ska vara.
Mm.
Låt mig utnämna Dejan Petkovic till veckans profil. Dejan Petkovic säger ni. Real Madrid säger ni kanske, eller så. Gamle super mittfältaren. Serben. Som ju hamnade i Brasilien, inte på gamla dagar, men något åt det hållet i alla fall. Och hade en fantastisk spelarkarriär i brasilianska ligan. Och som numera då är en pandit, alltså en expert i brasiliansk tv.
Mm.
Uppmärksammades lite här i dagarna när han hamnade i en diskussion kring den colombianske mittfältaren Stalin Motta. apropå dialektik.
Inga följdfrågor där.
Nej, det är just att det finns en del följdfrågor att ställa. Och de ställdes också i direkt en liten debatt i brasiliansk tv.
Mm.
Hur fan kan man heta Stalin Motta?
Mm.
Hylla Thiago Motta på det viset.
Mm.
och andra saker. Och han sitter då alltså i en debatt med André Rizek, journalist. Och Rizek väcker frågan då. Alltså Stalin Mottas föräldrar, hur tänkte de liksom? Vill de hedra Stalin, den här blodtörstige sovjetiska diktatorn? Man kan tänka sig att Petkovic skulle fnissat lite eller dundrat med.
Mm.
Det gjorde inte Dejan Petkovic.
Nej.
Han sa, vänta nu, blodtörstig, vad menar du med det? Rizek, vadå, vad menar du? Det är ett faktum. Okej, säger Petkovic. Vadå faktum? Rizek, historien. Petkovic, vilken historia? Rizek, mänsklighetens böcker, historia, faktum, datum. Petkovic, vilken historia du refererar till? Rizek, mänsklighetens. Josef Stalin styrde Sovjet under ungefär 3 årtionden. Petkovic, styrde Sovjet? Rizek, och dödade massor av människor. Petkovic, ja, i krigen. Rizek, nej, inte i krigen, även inne i Sovjet. Han skar ner hela motståndet mot sig. Petkovic, han var en kommunistledare till 1953. Och så går Rizek på och talar om att ja, men det är en av de mest blodtörstiga diktatorer som har funnits i mänsklighetens historia.
Mm. Spoiler, han hade väl lite rätt. Vi ska väl ta vår hand av
han hade poänger.
Stalin.
Men jag tycker om hela det kontrafaktiska anslaget. det där med att ifrågasätta det som inte överhuvudtaget går att ifrågasätta.
Mm.
Och det där, vilken sorts fakta är det du relaterar till, refererar till?
Mm. En modern take ändå på historien får man ju säga.
Den kontrafaktiska postsanningstiden. Jag vet, jag använde ordet postsanning i något sorts ett dokument om Neymar här förleden.
Mm.
Detta synnerligen välanvända ordet på sportsidorna.
Mm.
Vi utser
överanvända.
Mycket ofta. Vi utser i alla fall Dejan Petkovic till postsanningens apostel och till veckans profil.
Mm.
Det tog ju lite skruv, så att säga.
Det gjorde det. Mm. Kan jag då kasta in en viss renässans för Stalin i Ryssland faktiskt. Han har ju liksom whitewashats, som det heter, på många håll. Gamla statyer, eller de har väl rest nya helt enkelt av honom på olika ställen, och jag förhörde mig med min ryska väninna om detta som bekräftar att det finns liksom någon form av...
Rysk-algerisk eller?
Nej, helt rysk faktiskt. Det finns en liten liksom kult, hipster kanske man skulle kunna kalla det, bubbla kring Stalin, som ju är... Jag blir kanske oförstående inför det nästan som Dejan Petkovic blev när han ställdes inför historiska faktum. Vad menar du?
När Che Guevara t-shirten känns lite mainstream.
När den känns fruktansvärt H&M, så ger man sig på att omvärdera och i någon mån då hylla Stalin. Och eftersom vi ska gå in på kulturtipset, så känner jag att jag måste kasta in ett snabbt kulturtips, för vi har varit i Italien ganska mycket, vi har pratat partisaner, nu pratar vi om Stalin, och jag måste tipsa om, och vi har pratat om historien, måste tipsa om den tegelstens tunga, för en gångs skull säger jag verkligen det, och 700 sidor tjock ungefär, boken, romanen Historien just av Elsa Morante, som jag tog in mig i somras, som handlar om just en italiensk kvinna och hennes liv under andra världskriget. Det är en som någon, Björn Wiman tror jag det var i DN, konstaterade, en författare som Nobelpriset har helt ignorerat, eller som, ja, hon borde ha tilldelats det. Hon har judiskt påbrå och fick gömma sig under de här åren då, uppe i bergen i Abruzzo eller vad det var, tillsammans med sin man, och sen så skrev hon den här gigantiska romanen som kom ut 1974 och gjorde stor skandal, men som nu känns väldigt mainstream, får man väl säga.
Går det att göra dåliga romaner om italienska kvinnor? Det är en fråga som förtjänar att ställas.
Nej, de senaste åren har bevisat att det är svårt. Det är inte, det är en bra brunn att gräva i.
Mm. Tänk en kvinna som Svenska Akademin har missat.
Ja, man förstår inte hur de kan göra såna avsteg från sina principer.
Var hon snygg?
Det var inte hennes kanske mest utmärkande drag. Okay. Det var inget fel på hennes utseende, men här är ett kvinnogeni, som du brukar säga. Läs den om ni har mycket tid över. Den är svår att liksom så styckeläsa. Man behöver nästan liksom avsätta en vecka eller någonting. Fin och klurig och ibland ganska svårtuggad roman. Mitt kulturtips är en ganska så lätt tuggad två timmar och 10 minuter lång dokumentär. Diego Maradona. Detta är ett mainstream tips, Simon. Men jag säger att du ler i alla fall.
Ja, det är inget Stalin över det.
Nej, det är inget Stalin, ja. Eller?
Mer Che.
Mer Che, precis. Ni är säkert många som har sett den. Har ni inte gjort det, kasta er till biograferna om den nu går fortfarande. Det här är en film man måste se, såklart. Har du sett den?
Jag har inte gjort det.
Nej. Då får du tipsa mig.
Jag får inte veta hur det slutar.
Nej, precis. Ni behöver inte googla inte för mycket. För det finns ju en del spoilers om man går in på Diego Maradona på Wikipedia. Så får man ju en del av så att säga, filmens upplösning och så. Men det handlar ju om hans galna, vad är det, 6 säsonger i Napoli. Och berättar väldigt mycket om den tidens Italien. Det berättar väldigt mycket såklart om den tidens fotbollsstjärnor. Och den tidens enda riktiga fotbollsstjärna, som ju Maradona var. Och hur han vid ett tillfälle säger att det var skönt, han ville lämna Barcelona och komma till Neapel för att få lite tranquilidad. Han ville få lite lugn. Mm. Så blev det inte riktigt, men det blev mycket annat. Det är som ett, om historien är en rätt svårtuggad och 700 sidor lång roman om Italien under andra världskriget, så är det här 2 dryga timmar tvärsnitt av Italien på 80-talet. Det är ju såklart, det är fotbollen, det är rasismen mellan nord och syd i Italien. Det är maffian såklart, Camorran, och det är också en studie i hur man kan både utnyttja såklart och lyfta ett bollgeni som egentligen hade ganska mycket med sig in i fotbollen, men som i slutändan någonstans blev en ganska utnyttjad produkt, får man ju säga. Det var inte så att Napoli på slutet brydde sig så mycket om Maradonas hälsa. Alla kände till att han hade drogproblem bland annat. Spoiler. Det fina är att han berättar själv om... Han är en av berättarrösterna helt enkelt i den här filmen. Men man får aldrig se honom och det tycker jag är snyggt i sig. De har inte gjort någon stor grej av att här sitter Maradona. Men det gör han och han berättar om hur allt det här var och ja, drogerna, Camorran, framgången, hatet såklart. Och hans dåvarande fru som också är mamma till hans två döttrar. Varav en ju gifte sig och sen skilde sig från Kun Agüero. Berättar också väldigt öppet om hur det var att leva med den här mannen och ryktena och om en vad ska man säga, en hemlig son och alla älskarinnorna och så vidare. Seden. Det är inte ofta det kommer så välgjorda fotbollsdokumentärer.
Jag tycker om spännvidden i tipsen. En bok som tar en vecka. Mm. Veckans heltidsläsning och en 2 timmar och 10 minuter action.
Man ska kunna välja. Apple.
Det är helt rätt. Mm. Mycket generöst. Jag vet inte om man ska ta sig ifrån, om vi har dansat från mycket Italien och flyktingbåtar, partisaner och lite Stalin och lite sång och lite kvinnor. Så jag vet inte om man ska ta sig så långt därifrån som möjligt. Så låt mig göra det. Mm. Norge tänkte jag.
Mm. Chipset-huset trodde du skulle säga.
Ja, bra nära faktiskt. Mm. Fredrik Oldrup Jensen, kommer du ihåg honom?
Ja.
Ja, namnet kanske, ja, någon sorts klocka.
Du såg, nej.
Han spelade IFK Göteborg i fjol.
Ja, det kändes bekant.
Ja, lån från Belgien under krishösten där. Gjorde inget jätteavtryck och sen dess har han då lånats vidare till Odds BK i elitligan i Norge. Och det går ju väldigt bra för Odd då. De ligger trea nu, historiskt bra tredjeplats i ligan. Och en sak tog i alla fall Oldrup Jensen med sig från Göteborg, va? Från kamratgården så sett. Mm. En kurdisk poplåt som nu Odd använder som segersång i omklädningsrummet. Oldrup Jensen har själv berättat att han, ja, vi brukar spela den låten i IFK Göteborg. Så jag satte på den i omklädningsrummet i Odd. Mm. Och den matchen vann vi. Och sen så har det bara rullat på sen dess.
Ah, ja, det var som att Saris fru fick sitta i bussen ungefär.
Precis, mm. Exakt så. Och du fick i alla fall vara med. Och jag vet att det där är, de är inte den enda idrottsklubben som har den som segersång. Guif, Eskilstunas stolthet, har också haft den som segersång i sitt omklädningsrum. Och den är rätt fin. Det som Odd gjorde efter matchen var att de la ut den här då, segerklippet på sina sociala medier, på Twitterkontot. Och Odds konto har 9000 följare. Det här klippet fick lite drygt 10 000 likes. Och det fick det ju från kurder naturligtvis över hela jäkla världen. Så kurdisk klart. TV gjorde ett nyhetsinslag om det här. Om en klubb från Grenland som inte har en enda kurd i laget eller i truppen. Men som firar som kurder. Så vad fan, låt oss avsluta det här historiska första höstavsnittet med att fira som Odds BK. Ta med lök, ta med yoghurt, ta med raki och dansa in hösten. Här är Banhos och Vara Vara. Belkormanji abebina, Allah ihalli efendina. Tau 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 tau, Allah ihalli efendina. Vara 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 vara, hayrana mecna temme. Gel 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 yanıma, can hayran selmi boyuna. Ben.